بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Vi fortsätter att gå igenom adab med shi'ila salat, och det är inshallah tala lektion nummer 4. Vi har kommit fram till att säga amin. Vi talade förra lektionen om att läsa surat al-fatiha, och att det är ett måste för den som ber att läsa surat al-fatiha. Sen säger författaren: فإذا قرأ فإذا فرغ قال آمين بعد ستك لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في الصلاة الجهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في الصلاة الجهرية لحديث سمرة. سيف فطر دو لما نفارق ماذا الفاتحة سيما آمين. Efter det att man är tyst lite grann, och så säger man amin. Alltså man läser al-fatiha, säger amin och är tyst lite grann. För att skilja det från Koranen. Man då lägger inte ihop det här med Koran. Och amin betyder Allahumma stajib, och Allah besvara. Vad är det som ska besvaras? Vilken dua? Al-fatiha. Fatiha är dua. Ja, det är dua. Och så säger han, författaren: يجهر بها إمام ومأموم معا. Både imamen och de som ber bakom imamen säger amin högt. Och det är rekommenderat att imamen är tyst efter det att han har sagt amin, baserat på hadith Samura. Förklaring: att vara tyst innan det att man läser al-fatiha berättade vi om i förra lektionen från hadith Abi Huraira. Gäller dua al-istiftah, profeten al-islam sa Allahu Akbar och var tyst innan det att han läste al-fatiha. Han läste ju dua al-istiftah, den här inledningsåkallan, och sen sökte han skydd hos Allah från shaitan innan det att han läste. Och gällande att vara tyst efter al-fatiha så har det nämnts i en hadith som är berättad i Abi Dawud. Och sheikhen säger att det finns lite svagheter i den hadithen. Men även att vara tyst efter fatiha, han säger att vad som menas är samma sak som när man stannar upp mellan varje vers. Det är det som menas. Att du inte binder ihop fatiha med sura som kommer efter. Vi nämnde i förra lektionen att när du läser fatiha så stannar du upp vid varje ayah. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Att det var rekommenderat. Och det är då det som här också menas, att man tar en liten paus mellan varje ayah. Och samma sak mellan fatiha och sura som kommer efter. Och sen säger sheikhen i förklaringen: det är rekommenderat att både imamen och de som ber bakom imamen säger amin efter det att imamen har läst al-fatiha, baserat på profetens hadith sallallahu alaihi wasallam: idha qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin faqulu amin. Om imamen säger ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin, så säg amin. Fa innahuma wafaqa qawluhu qawl al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. För den som säger det samtidigt som änglarna kommer att bli förlåten för sina synder. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så när säger man amin? När imamen har sagt غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Då säger man amin. Och sahaba brukade säga det högt. Jättehögt, så att moskén nästan skakade. Kan ta frågor sen. Och sen säger författaren: ويلزم الجاهل تعليمها فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. Det är en plikt för den okunniga att lära sig den, yani surat al-fatiha. Om han inte gör det fast det att han kan, så är hans bön inkorrekt. ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Den som inte kan al-Fatiha eller någonting annat av Koranen måste säga Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Baserat på hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: In kana ma'aka Quran faqra wa illa fahmadillah wa hallilhu wa kabbirhu thumma rak'a. Om du har någon Koran så läs den. Annars så säg Alhamdulillah, La ilaha illallah och Allahu Akbar och gör sedan rukur. Berättad av Abi Dawud och Tirmidhi. Förklaring: det är obligatoriskt för den okunniga att lära sig al-Fatiha, för det är en rukun, en av bönens pelare. فَإِنْ صَلَّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَعْلِيمِهَا أَوْ تَعَلُّمُهَا لَمْ تَصِحُ صَلَاتَهُ. Och om han har då ignorerat, han har struntat i att lära sig al-Fatiha fast i att han kan, så är hans bön inkorrekt. För han har lämnat en av bönespelare som han var kapabel till att göra. Och den som inte kan al-Fatiha eller någonting annat från Koranen, ya'ti bi tahmidi wa tahlili wa takbir. Och den som inte kan al-Fatiha eller någonting annat från Koranen säger istället då Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Baserat på hadithen som nämndes här. Och det finns en liknande hadith också från en annan sahabi i Abi Dawud och Tirmidhi. En sak vi gick igenom med Medina, kom jag ihåg. Det här är ju ganska vanligt för de som blir muslimer, eller hur? Att de inte kan al-Fatiha. Då ska de lära sig så fort som möjligt. Men tills vidare så säger de då dessa ord. Måste man se dem en gång eller flera gånger? Ja. Allah, det som vår lärare sa, att en gång räcker nog. Att han, när imamen läser Fatiha, då säger han en gång Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Och det finns en hadith som också lägger till: La hawla wa la quwwata illa billah. Inshallah, det räcker. Thumma yaqra, så säger författaren, thumma yaqra al-basmala sirran, thumma yaqra surah kamila wa yujzi aya illa anna Ahmad istahabba an takuna tawila fa in kana fi ghayri salah fa in sha'a jahara bil basmala wa in sha'a asarra. Och sedan när man då har sagt amin, så läser man Bismillahi, Bismillahi Rahman Rahim tyst och läser en full sura efter Fatiha. Men det är också korrekt att bara läsa en ayah. Men Ahmed rekommenderade att denna ayah skulle vara lång i så fall. Men om det är utanför bönen så kan du läsa al-Basmala högt eller tyst som du vill. Yani, vad han menar här är att när man ska läsa en sura efter al-Fatiha, då säger man inte Bismillahirrahmanirrahim högt, utan du säger det tyst. Men om det är utanför bönen, du läser Koranen, då kan du säga det högt eller tyst som du vill. Al-Basmala. Okej? Och vi nämnde i förra lektionen hadith Anas, att profeten alaihissalam, Abi Bakr och Umar och Uthman brukade läsa al-Basmala tyst i bönen. Och den första versen de läste var Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och samma sak gäller då i andra ayah, andra sura efter al-Fatiha, där läser man Basmala tyst. Men utanför salat så läser man tyst eller högt som man vill. Yustahabbu ba'da qira'at al-Fatiha qira'atu ma tayassara min al-Qur'an. Det är rekommenderat att efter Fatiha läsa det som är lätt från Koranen. Alltså det man kan från Koranen. Sura eller en del av en sura. Och om man läser en ayah så är det rekommenderat att den är lång. Ja. Och det har kommit många hadither om vad man kan läsa efter al-Fatiha i de fem obligatoriska bönerna. Och här lägger märke till att Sheikhen säger, Sheikh Abdul Mahsin, yustahab. Det är rekommenderat att läsa en sura eller ayah efter Fatiha. Yani inte obligatoriskt. så yustahab. Annars skulle han sagt det obligatoriskt. Yajibu. Taib. Och även Sheikh Albani nämner i Sifat al-Salah bevis på att det inte är wajib att läsa en sura efter Fatiha. Taib. Även i första och andra rakan. Men det är starkt rekommenderat och det är någonting man ska göra. Taib. Men om man har glömt det eller inte har tid, så är Salah korrekt. Och också det här med att läsa en aya. Du kan läsa till exempel ayat al-Kursi eller någonting. Men Imam Ahmed ogillade att ayan är kort. Han bara säger kul hula och ahad och gör rukun. Utan om du väljer att läsa en aya, så kan den vara lite längre. Allah. Författaren säger: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف. Det rekommenderas när man läser i fajr att man väljer från de långa surorna från al-Mufassal. Al-Mufassal är den sista delen av Koranen. Och den börjar från qaf, baserat på Aus uttalande. Han så frågade profeten Muhammeds sahaba sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum: hur brukade ni dela upp Koranen? قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر وثلاثة عشر وحسب وفصل وحده أو واحد. De brukade dela upp Koranen i sju delar. Och här sa han vilka dessa sju delar är. Thalathan, de tre första surerna efter Fatiha. Baqara, Ala Imran, Nisa. Khamsan, de fem surer som kommer efter dem. Det är nästa hizb. Sab'an, de sju surer som kommer efter de fem. Tis'an, de nio surer som kommer efter de sju. Och sen 11. Och sen 13. Och sen det som är kvar är al-Mufassal. Alltså från Qaf till surat al-Nas. Vi kommer tillbaka till den här. Och så säger författaren: och det är ogillat att i fajr läsa korta surer. Om man inte har en ursäkt, som till exempel att man är resande och sjuk eller liknande. Och i Maghreb så läser man också från Qisar eller Mufassal, de korta Mufassal. Och ibland kan man läsa lite längre, som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde i Maghreb, då han läser surat al-A'raf. Och i resten av bönerna läser man medellånga sura från al-Mufassal. Om man inte har en ursäkt, då kan man läsa kort. Förklaring. Vad som menas med att sahaba delade upp Koranen var att de gjorde den till ajza eller ahzab, olika delar som de läste varje dag. Och denna athar från Aus bevisar att de delade upp den i sju delar. Att de då, yani sahaba, läste ut Koranen var sjunde dag. Men det finns också att vissa sahaba läste ut den var tredje, var tionde, varje månad och så vidare. Men Allah alam, här nämns det att de läste den, eller vissa av dem, läste ut Koranen var sjunde dag. Och att den sista sjunde delen är det som kallas för al-Mufassal. Okay? Och Sheikhen säger den början från surat al-Qaf till slutet av Koranen. Andra lärde sig att den börjar från al-Hujurat. Men Allah alam, Sheikhen säger det mest korrekta är att den börjar från surat al-Qaf till slutet av Koran. Och han säger att denna athar från Aus fi isnadi Uthman ibn Abdurrahman ibn Aus wa fihi dhaf. Det finns vissa svagheter i denna athar. Genom att sahaba då skulle lätt delade upp Koranen på detta sätt. Allah alam. Men det är någonting som ofta nämns. Wallahu alam. Men det är maruf att det här som nämndes, att den sista delen av Koranen är al-Mufassal. Det har nämnts av många andra lärde och så vidare. Från surat al-Qaf eller Hujurat till slutet av Koranen. Och sen så sa han då vad man ska läsa i de fem bönerna efter Fatiha. Och att profeten alaihi salam läste surat al-Araf i salat al-Maghrib. Han nämns i Sahih Bukhari. Och han nämner att det nämns också mycket i Sahih Bukhari i Kitab al-Adhan vad man ska läsa efter al-Fatiha. Och för de som är intresserade nämns det också i Sifatussalah av Sheikh Al-Albani. Han fördjupar sig väldigt mycket i vad man ska läsa efter Fatiha. Generellt du får läsa vad du vill, men yani vad har profeten Al-Islam läst? Men generellt då, Fajr läser man längre, eller hur? Dhuhr, Asr och Isha läser man medel. Det har nämnts i vissa hadifer. Washamsi wa duhaha, sabih ismi rabbika al-a'la, surat al-layl och så vidare. Igen en halv sida i varje raka. Och profeten al-Islam blev arg på Hudhaifa var det, som läste jättelångt i surat al-Isha. Och det var en man som gick ut från bönen och gjorde salat själv snabbt. Så Hudhaifa blev arg. Och eller Mu'ad var det, för det var Mu'ad. Mu'ad blev arg och trodde att han var en hycklare. Och mannen, eller de gick och klagade oss, profeten sa salam. Och mannen han sa att jag är trött, jag jobbar till dagen, jag har inte tid att stå och be så här länge. Så profeten salam gav honom rätt. Och blev arg på Mu'ad och sa, fattanun inte. Ställ du till med problem, ja Mu'ad. Bakom dig finns de som ber som är kanske svaga och sjuka och trötta. Läs istället. Och så nämnde han de här medellånga surorna från den sista delen av Koranen. Och i Maghrib brukar han läsa från dem lite kortare. Men ibland lite längre. Som här eller Araf. Och det finns också autentiska hadith att han läste surat al-Tur. Och så vidare. Men det som vissa lärare säger också att man tänker på vem som ber bakom dig. Det är viktigt. Om man är imam. Man tänker på vem som ber bakom dig. Ibland ville profeten Salam be långt. Men så hörde han barn gråta bakom sig. Och förkortade bönen. Och han sa jag var rädd att modern då ville ta hand om sitt barn och så vidare. Att barnet skulle gråta och så mycket. Så man måste tänka på vem som är bakom. Om de är sjuka, äldre, kvinnor. Och de nämner också att när han läste långt så var det för att han visste att de som var bakom honom var förberedda på det och ville det. Det var folk som var förberedda på det. Som förväntade sig det. Så man får tänka på situationen. Om man är resande, om folk är sjuka och gamla och svaga och så vidare. Och det har också nämnts i autentiska hadithier att profeten var den som gjorde den lättaste bönen för sig själv. Eller för folk. Den lättaste bönen för folk och den längsta bönen för sig själv. Eller hur? Han, alaihissalatu wassalam, stod och bad på nätterna tills det att hans fötter nästan sprack. Sallallahu alaihi wasallam. I en raka ibland läste han Baqara. Nisa och Ala Imran. I en raka. Mashallah. Så om du ber själv får du be hur långt du vill. Men om du ber med folk måste du tänka på vilka som står bakom dig. Och så säger författaren وَلَا بَأْسْ بِجَهْرْ إِمْرَأَةٍ فِي الْجَهْرِيَّ إِذَا لَمْ يُسْمِعُهَا أَجْنَبِيُّ. Det är okej för en kvinna att läsa högt i bönerna där man ska läsa högt så länge inte en främmande man hör henne. Förklaring. Kvinnan kan läsa högt i de bönerna där man ska läsa högt så länge inte en främmande man hör henne. För man fruktar fitna. Att främmande män då dras åt henne och så vidare. På grund av att hon förskönar sin röst. Och vad som bevisar detta. Att om kvinnan är i en grupp med män. Så ska hon då inte höja rösten. Är hadithen. Att om någonting händer i bönen. Så ska kvinnan klappa händer och inte säga subhanallah. Som det har nämnts i Sahih Bukhari från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa mali ra'aytukum aktharatum at-tasfiq. Någonting hände i bönen. Så han sa varför klappar ni händerna så mycket bakom mig? Men rabahu shay'un fi as-salah falyusabbih. Den som vill påpeka någonting i bönen ska säga subhanallah. Fa innahu idha sabbaha iltafata ilayhi. För om han säger subhanallah så kommer han att få imamens uppmärksamhet. Wa inna ma tasfiqu lin-nisa, att klappa händer är för kvinnorna. Okej? Så är ett bevis på att kvinnan inte då ska, om hon inte ens ska säga subhanallah, hur ska hon då stå och läsa Koranen högt framför män? Eller hur? Och så säger författaren: وللمتنفل والمتنفل في الليل يراعي المصلحة فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أصر وإن كان ممن يستمع له جهر. Att den som ber frivillig bön på natten gör det som är bäst. Om han är nära någon som tar skada eller som störs av att han läser högt, så läser han tyst. Och om det är någon som lyssnar på det han läser, så kan han läsa högt. Förklaring. Den som ber på natten kan läsa högt så länge folk inte störs av det han läser. Som till exempel att någon ligger och sover i samma rum, eller hur? Någon vill sova och du vill gå upp och be qiyam al-layl. Då kan du inte börja läsa högt, eller hur? Eller en person sitter bredvid dig och läser Koranen. Då kan du inte heller börja läsa högt. Och liknande, säger sheikh. Men om ingen störs, eller man vet att den som är bredvid dig vill lyssna på din Koran, då kan du läsa högt. Okej? Okay? Det är också en viktig sak man märker ibland. Man sitter i moskén och läser Koran, och så kommer någon och sätter sig bredvid och börjar läsa jättehögt. Det är inte, man får inte göra så. Man får inte överrösta varandra med Koranen. Och man ska inte störa varandra med Koranen. Man kan inte heller tvinga på någon att lyssna. Personen kanske vill vila eller sova. Eller kanske själv vill läsa, eller läser en bok eller någonting. Så man får också tänka på det. Vad är bäst? Stör jag personen eller stör jag inte personen? Okej? Okay. Författaren säger: وَإِنْ أَصَرَّ فِي الْجَهَرْ وَجَهَرَ فِي السِّرْ بُنِيَ عَلَى قِرَاءَتِهِ. Om man läser tyst när man egentligen ska läsa högt, eller läser högt när man egentligen ska läsa tyst, så fortsätter man att recitera. Alltså man börjar inte om. Förklaring. Om imamen gör ett misstag i bönen då han ska läsa högt och läser tyst, gärna till exempel första rakan i Maghrib eller Isha, han läser Fatiha tyst till exempel, en del av Fatiha eller Salah eller hela, och han påminns eller kommer själv på, då bygger han det, alltså sin bön, på det han redan har gjort. Alltså den Koranen han redan har läst räknas och fortsätter läsa därifrån han var. Hänger ni med? En imam börjar till exempel Maghrib och glömmer bort att han ska läsa högt, och läser halva Fatiha tyst. Och kommer på: oj, jag ska läsa högt. Då börjar han inte om, alhamdulillah, utan då säger han: ihdina sirat al-mustaqim. Han börjar läsa högt därifrån. Och bönen är då korrekt. Eller tvärtom. Om han är dhuhr, börjar läsa högt alhamdulillah rabbil alamin, och säger folk bakom honom subhanallah, då är han bara tyst och fortsätter läsa därifrån han var. Han behöver inte börja om. För de säger att det här är någonting som är rekommenderat då. Det är inte wajib. Förstår ni? Utan det är rekommenderat att läsa tyst i dessa böner som är på dagen. Där de har nämnts att man ska läsa tyst. Och rekommenderat att läsa högt i de bönerna där det har nämnts. Och sen säger författaren: wa tartibul ayat wajib. Och att läsa verserna i rätt ordning är wajib. För det är med konsensus. Wa tartibul sur bi ijtihad la bi nass fi qawli jumhur al-ulama. Men surerna, kapitlerna, behöver man inte läsa i ordning. För det är, de har satts i Koranen bi ijtihad, alltså sahaba har försökt komma fram till i vilken ordning de ska vara. Det är inte alltså bestämt enligt de flesta lärda. Så det är tillåtet att läsa en sura före den som kommer efter. Den som kommer före. Det är tillåtet att läsa en sura före den som kommer. För att läsa till exempel Qul huwallahu ahad före det att du läser sura Tabbat till exempel. Okej? Okay? Och han säger: därför finner vi att sahabas Masahif, Mossaf, alltså Koran, hade olika ordning på surerna. Inte på verserna, utan på surerna, på kapitlerna. dessa 114 kapitel. Och Ahmed ogillade, Imam Ahmed ogillade att man läser Hamza wa Kisai wal Idgham al-Kabir li Abi Amr. Vissa olika sätt att läsa Koranen på. Och vi kommer till förklaringen på denna del av texten. Sheikh Abdul Mohsen säger att läsa Koranen och verserna i rätt ordning är obligatoriskt. För det är någonting där, typ alla är överens. Okej? Okay? Man får inte läsa en aya och sen läsa ayan som är före. Förstår ni? Att du läser Koranen baklänges. Hänger ni med? För att jag har 7 verser. Du läser vers 7, sen 6, sen 5, sen 4, sen 3. Det här är inte tillåtet. Okay? För det förstör hela meningen. Och hela skönheten av Koranen. Det är inte tillåtet. Men vad gäller surerna i Koranen. Kapitlerna. Många av dem lärda. Att det är ijtihad. Alltså ayina. Verserna i Koranen. Khalas, där det finns ingen olika åsikter om vilken vers som kommer först. Och så vidare. Utan de är i ordning. Alla är överens om vilken ordning de ska vara i. Men gällande surerna, dessa 114 surer, så finns det lite olika åsikter om vilken sura som ska vara före den ena och den andra. Så där får man läsa i vilken ordning man vill. Och han säger det här är åsikten av majoriteten av de lärda. Att versernas ordning är bi-ijtihad. De har kommit fram till detta sahaba. Och han säger beviset på att man får läsa, att man inte behöver läsa dessa surer i ordning, är berättelsen om sahabin som var imam i Masjid Quba. Som alltid började läsa, alltså efter Fatiha, med Qul huwa Allahu Ahad. Och sen läste han en sura efter den. Och hadithen finns i Bukhari. Från Anas ibn Malik, ta'liqan. Och han säger beviset i denna hadith är att efter Qul huwa Allahu Ahad kommer bara 2 sura. Så han läser då Qul huwa Allahu Ahad och sen läser han en annan sura efter den. Wash-shams wa duha och så vidare. Okej? Okay? Och därför har Bukhari sagt kapitel al-jam bayna suratayn fi raka. Att läsa 2 sura i en raka. Wal-qira'atu bil-khawatim och att läsa de sista surerna. Wa bi-sura qabla sura och att läsa en sura före en annan. Wa bi awwal sura. Yani att läsa, att inte läsa dem i ordning. Alltså att läsa en sura som egentligen är, vad säger man, efter den som kom för. Tayyib. Och Albani nämner också den här beviset på profeten alaihi wasallam när han bad på natten och läste just Al-Baqara, An-Nisa och Al-Imran. I den ordningen har det nämnts i hadithen. Al-Baqara, Nisa, som är sura 4, Baqara är 2. Nisa i 4 och Al-Imran i 3. Han säger det här är bevis. Vissa säger nej, det här är sunnabön, då får du läsa hur som helst. Han säger nej, grunden är, eller ulema säger grunden är att det som gäller i sunnabön gäller också i fardbön. Om du ska skilja på det måste du ha bevis. Taib. Men vissa ulema säger att det är ogillat att inte läsa Koranen, alltså i rätt ordning. Och i vissa medhab som Hanafis medhab, de blir väldigt irriterade om du inte läser i ordning. Okej? Okay. Men generellt är tillåtet. Sen nämnde Sheikhen från Imam Ahmed att han ogillade att läsa vissa qiraat. Han föredrog andra. Och Sheikh Abdul Mohsen säger den som kan läsa Koranen på olika sätt, för honom är det inte passande att han läser framför vanliga människor. Han är imam till exempel. Och börjar läsa med olika qiraat framför de vanliga människorna som inte förstår sig på vad det här är för någonting. Till skillnad från om han sitter med sin sheikh och lär sig. Då kan han läsa på detta sätt. Och han säger att jag var på en föreläsning med Sheikh bin Baz. Där en person läste Koranen i Jami Islamia. Han läste Koranen med en av dessa qiraat. Och Sheikhen påpekade då detta efteråt att Det är inte passande att läsa med dessa qiraat framför awam. För de förstår sig inte på vad det här är för någonting. Qiraat, de olika sätten. Warsh och Hamza och Susi och Khalaf. Det finns 7 kända sätt att läsa Koranen på. Okej? Okay? Man säger Wadduhi istället för Wadduha. Wannis och sådär. Så det, om du läser så i vissa moskéer, folk skulle inte fatta vad jag är här för något. Eller? Och Sheikhen nämner här en viktig sak i Bukhari. Hadith 127 från Ali. Då säger Ali radiyallahu anhu: Hadithu nas bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadhiba Allah wa rasul. Berätta för folk det de känner till. Vill ni att folk ska förneka Allah och profeten? Ja, ni kommer inte med en massa främmande saker till folk som är över deras förståelse. Det kan få dem att typ förkasta det du säger. Och han nämner också det här, nämner Bukhari i kapitel: Bab man khassa bil ilmi qawman duna qawm karahiyatan an la yafhamu. Kapitel: den som särskiljer vissa med kunskap och inte ger den till alla, för han är rädd för att de inte ska förstå. Ja, det finns kunskap som alla inte förstår. Man kan inte gå till en nybörjare och bara läsa vad som helst och säga vad som helst. Eller hur? Det går inte. Det har också nämnts från Ibn Mas'ud att han sa: Ma anta bi muhaddithin qawman hadithan la tablughu uqulahum illa kana li ba'dihim fitna. Att ibland berättar du saker för folk som inte når deras nivå, och det kommer vara en fitna för dem. Det kommer vara en prövning för dem. Alltså de kommer inte kunna ta emot det. Så vissa saker kan man inte berätta för alla människor. Det finns. Och säkert många av er vet det. Ni är nypraktiserande, ni är nya muslimer. Om man skulle komma till er första dagen och berätta jätteavancerade saker, så skulle ni inte kunna acceptera dem, eller hur? Det skulle vara för mycket. Så man läser först i grunderna och så vidare. Så det är ett bevis på att man kan inte gå till folk och läsa till exempel Koranen på det här sättet innan det att de känner till det. Eller hur? Men om alla i moskén är på sunna och de vet att imamen ska läsa en speciell qira och att det här är från sunna och det här är okej, då får han göra det. Som att till exempel de gjorde i Jamia i Medina. Ibland brukar imamen läsa där med en speciell qira och alla förstod, de är elever, de förstod att det här är okej. Men om du går till en vanlig moské, folk kommer inte förstå. Så man måste tänka på folk också, folks förståelse. Och det är också viktigt, den här principen. Det är många ungdomar som lär sig lite och bara vill gå och slänga det på folk. Det är inte all kunskap som passar alla människor. Och det har nämnts av vissa av Salaf att de sa: släng inte pärlor till grisarna. Men om du har pärlor, lulu, du kan inte slänga dem till vem som helst. Ibland finns det folk som inte vill ha kunskapen. Så det är viktigt att man ger kunskapen till de som förtjänar. Och ett annat bevis är profeten alaihi salam, och sa han till Mu'ad det här med paradiset. Det som säger la ilaha illallah kommer gå till paradiset. Det som säger la ilaha illallah uppriktigt kommer att gå till Jannah. Och sa Mu'ad: ja, Rasulullah, ska jag gå och berätta för folk? Han sa: la, fayattakilu. Gör inte det, för då kommer de att förlita sig på detta. Eller de kommer göra mindre gärningar. Eller hur? Så det finns kunskap som man inte berättar för alla. Och Abu Huraira, han sa: jag har 2 typ skålar med kunskap. Den ena har jag berättat. Jag har delat med mig. Men om jag skulle dela med mig av den andra, så skulle jag tappa denna. Alltså man skulle hugga av mig i skallen. Han menar Khawarij. Om han skulle berätta vissa saker och de skulle höra, de skulle gå och döda honom direkt. Jag har 2 skålar med kunskap, sa Abu Huraira. Så det är inte all kunskap som man ger till folk, utan passande nivå, eller hur? Om det kommer någon ny muslim till dig och säger: bryts vadå om jag sover? Du säger: mashallah, den här åsikten finns det 8. Den här frågan finns det 8 åsikter. Och så börjar du nämna alla bevis. Och varför hadithen är svag, och varför den är stark, och varför han sa så, och varför han har fel. Är det passande? Inte passande. Så du säger, du bryter vadå. Om du sover djupt, du bryter vadå. Punkt slut. Eller hur? Och sen säger författaren: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة بعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه. sen när man då har läst Al-Fatiha och man har läst en till sura, så lyfter man upp händerna så som man gjorde första gången när man gick in i bönen. Hur skulle man hålla händerna, sa vi? Handflatorna rakt fram, fingrarna ihop, fingrarna raka, i nivå av axlarna eller öronsnibban lyfter man händerna. Och Sheikhen säger, det här gör man efter det att man har läst Koranen och man har hämtat tillbaka andan. Alltså du läser en sura efter Fatiha och sen är du tyst en liten stund, som det har nämnts i hadith. Och ulema säger, för att hämta andan. Profeten sallallahu alaihi wasallam hämtar andan. Alltså du lägger inte ihop minal jinnati wan nas Allahu akbar. Förstår du? Att du lägger ihop bokstäverna, binder ihop dem. Utan du minal jinnati wan nas, så hämtar du andan och sen Allahu akbar. Okej. Okay. Qalilan. فيكبر ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتي ملقما كل يد ركبته ويمد ظهره مستويا. وسن تسير في فترة عنده هنسيله الله أكبر وقنير وكلاجر سينا هندر utspridda. Han sara på fingrarna, på knäskålarna. Varje hand är på respektive knäskål, höger på höger och vänster på vänster. Om man sträcker ut ryggen, mustawiyan, ryggen ska vara rak. Wa yaj'al ra'sahu hiyalahu, la yarfa'uhu wa la yakhfidhuhu. Och huvudet är en nivå med ryggen. Man tar inte upp huvudet och inte heller ner huvudet. Li hadithi Aisha. Wa yujafi mirfaqihi an jambayhi, och hans låter armbågarna vara ifrån sidan på hans kropp, alltså han typ, ja, låter dem vara lite utåt. Li hadith Abi Humaid, och han säger i sin ruku subhana rabbil azim, li hadith Hudayfa rawahu Muslim. Och det minsta kamal, kompletta, man kan säga är 3 gånger. Och det bästa, eller det högsta för imamen, är 10 gånger. Och samma sak gäller subhana rabbi al-a'la i sujud. Och man läser inte Koran i ruku och sujud, för att profeten s.a.w. har förbjudit detta. Förklaring. När man har läst färdigt, innan det att man säger Allahu Akbar till ruku, så är man tyst en liten stund och hämtar, man slappnar av och andas ut. Sen lyfter man upp händerna så som man gjorde i början på bönen och går ner till ruku och säger Allahu Akbar. Vissa lärare säger att man säger Allahu Akbar innan det att man går ner, alltså Allahu Akbar och sen går du ner. Okej? Okay? Istället för att du säger Allahu Akbar på vägen ner, du säger Allahu Akbar och sen går du ner. Och man lägger sina händer på knäskålarna och ryggen rak och huvudet i nivå, alltså rakt med ryggen, och sara, eller tar ut händerna från kroppens sidor, som det har berättat i hadith Abi Humaid och i hadithen att då han gjorde ruku så lutade han, eller han stödde sig med händerna på knäskålarna och sen gjorde han då ryggen rak, berättade av Bukhari. Och den finns också i Abi Dawud. Och där sa han att han lägger händerna på knäskålarna som att han greppar om dem. Och att händerna är från kroppen. Och ordet watara är som Allah alam, ni har en pilbåge. Den är sned, eller hur? Den är böjd. Och så har du repet, eller snöret, som är rakt. Det är det som menas att den är. Om kroppen då är böjd i ruku så är händerna raka, alltså från, inte en del, inte mot kroppen, utan de, man går sära dem från kroppen. Ja. Och hadith Aisha också, att då profeten alaihi salatu wasalam gjorde ruku så var hans huvud inte ner eller upp, utan det var rakt mitt emellan, berättade en muslim. Och det finns också vissa hadither att om man skulle hälla vatten på profetens rygg salam, så skulle det inte rinna av, för ryggen var rak. Vissa överdriver och går ner, och vissa går inte ner. Det här är om man kan. Vissa har ont i ryggen, ont i benen. Då böjer man sig så mycket man kan. Eller hur? Men generellt om du kan, så böjer det så som profeten gjorde. Sallallahu alaihi wasallam. Och också samma sak med huvudet. Att man inte böjer huvudet ner. Utan man försöker ha huvudet i nivå med ryggen. Och sen säger man Subhana Rabbil Azim i sin ruku. Som det berättas i Muslim. Och Tirmidhi nämner också denna hadith. Och det finns en riwaya där det sades att man ska säga Subhana Rabbil Azim 3 gånger. Han säger att denna hadith är svag. Men Tirmidhi säger wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm. Det är detta som ulama föredrar, att man då säger det 3 gånger. Och يستحبون أن لا ينقص رجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. De lärda rekommenderar att man inte säger mindre än 3 stycken tesbihat i ruku och sujud. Alltså Subhana Rabbi al-Azim och Subhana Rabbi al-Ala. De lärda rekommenderar att man inte säger mindre än 3 gånger. Och det berättas från Ibn Mubarak أنه قال yustahabbu lil imam an yusabbiha 5 tasbihat. Det är rekommenderat för imamen att säga 5 stycken tasbihat, så att de bakom honom hinner med 3. För imamen är före i sina rörelser, eller hur? Det finns en risk att om han går ner och de går efter, så hinner de kanske bara säga 1 gång eller 2. Men om han tar det lugnt och säger 5 gånger, då hinner de åtminstone säga 3 gånger. Och här kan det kala Ishaq ibn Ibrahim. Och i Sunan Abi Dawud med en svag kedja. Nej. Och i Sunan Abi Dawud bi isnadin fihi dhaf an Sa'id ibn Jubair, som berättar från Anas. Jo, den hadithen är svag. Där Anas sa: jag har inte bett bakom någon som har liknat, eller som har bett mer likt profeten sallallahu alaihi wasallam än den här pojken. Och han pekade på Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu. Och när de såg Umar ibn Abdul Aziz be, så räknade de i hans ruku 10 stycken, att han kunde säga 10 stycken tesbihat, och i sujud samma sak, en Subhan Rabbil Azim och Subhan Rabbil Ala 10 gånger. Och från det han sa i ruku var också Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, som det berättas i Bukhari och i Muslim. Och han sa också Subuh Quddus Rabbul Malaikati wa Ruh, som det berättas i Muslim. Så man kan säga olika adhkar. Man kan säga Subhana Rabbil Azim och sen lägga till dessa också. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Eller Subuh Quddus Rabbul Malaikati wa Ruh. Och hadithen om att det är förbjudet att läsa Koran i ruku och i sujud har berättats i Muslim från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: och jag har blivit förbjuden från att läsa Koran i ruku och i sujud. För vad gäller ruku, så ska ni ära eran herre. Fa'adhimu fihi rabb. Alltså säg Subhana Rabbil Azim. Wa amma sujud fashtahidu fi du'a faqamminun an yustajaba lakum. Och vad gäller sujud, så gör mycket dua, för det finns stor chans att den blir accepterad. Sen säger författaren, utan sista del här: ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا imam wa munfarid sami Allahu liman hamida wujuban. Och sen lyfter man upp sitt huvud när man går från ruku och lyfter händerna som man gjorde i början på bönen. Och det som imamen och den som ber bakom säger Sami Allahu liman hamida, och det är obligatoriskt. Och det betyder Sami'a istajab, yani besvara. فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ eller رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Och om han har ställt sig upp, då så säger han رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدْ وَإِنْ شَاءَ زَادَ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. Och han kan också säga andra åkallan som har nämnts från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och om han vill så säger han bara Allahumma rabbana wa lakal hamd, eller Allahumma rabbana lakal hamd, utan wow. För det har också nämnts från hadith Abi Sa'id och andra. Och om en person hinner med bönen när imamen går ner i ruku, så har han fångat denna raka. Förklaring. Då den beendes går upp från sin ruku, så lyfter han också händerna som han gjorde när han gick in i bönen på samma sätt. Och han säger Sami Allahu liman hamida, om han är imam eller ber själv. Men om han ber bakom en imam så säger han bara Rabbana wa lakal hamd och säger inte Sami Allahu liman hamida, som vi sa förra veckan. Och sheikhen säger för att profeten alaihissalam, han sa innama ju'ila al-imam liyutamma bih, att imamen är där för att följas. Och han sa, och om imamen säger Sami Allahu liman hamida, så säg Rabbana wa lakal hamd. Taib. Om imamen säger Sami Allahu liman hamida, så säg Rabbana wa lakal hamd, berättade Bukhari. Alltså han sa inte säg Sami Allahu liman hamida, utan han sa säg Rabbana wa lakal hamd. Och både imamen och den som ber bakom imamen säger efter ruku när de har gått upp Rabbana walakal hamd. Och det bästa är att man säger Allahumma rabbana walakal hamd. Du kan säga rabbana walakal hamd och du kan lägga till Allahumma rabbana walakal hamd, som det berättas i hadith Abi Huraira i Bukhari. Och man kan också säga Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd, utan walakal hamd, som det också finns i hadith Abi Huraira i Bukhari. Och man kan också säga Rabbana lakal hamd, utan wow och utan Allahumma. Så det finns lite olika sätt att säga det på.
Allahumma Rabbana lakal hamd, var det muslim?
Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Bukhari. Och utan wow finns också i Bukhari. Rabbana lakal hamd finns i muslim. Och sheikhen säger att man kan lägga till efter det här Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, som han nämns i Bukhari. Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Man kan också lägga till Rabbana lakal hamd mil'u samawati wa mil'u al-ard, som vi läste den här duan som författaren också nämnde. Och den här, han förklarar det här uttalandet på slutet wa la yanfa' dhal jadd minkal jadd, att al-jadd det betyder då al-hadd, yani personen som har status, det kommer inte att hjälpa honom hos Allah, utan det som hjälper människan hos Allah är goda gärningar. Som Allah Ta'ala säger inna akramakum inda Allahi atqakum, att den bästa hos er hos Allah är den mest gudfruktiga. Och så säger han här avslutningsvis att den som hinner med när imamen är i ruku, han kommer sen till bönen, har hunnit med den här rakan, som det bevisas i hadith Abi Bakra, att han gick in i bönen i ruku och gick fram till raden. Och detta sades till profeten sallallahu alaihi wasallam, och han sa zadak Allahu hirsan wa la ta'ud, må Allah öka dig i iver, men gör inte om det. Alltså gör inte om det, Och Allah lärde sig att skynda dig till bönen. För han kom för sent till bönen och nästan skyndade sig. Och han såg att de var i rukå framför honom, sahaba. Så han sa Allahu Akbar, gick ner i rukå. Och så gick han några steg tills det att han kom till raden. Okej? Okay? Så han läste inte Fatiha. Utan han gick bara in i bönen. Okej? Okay? Och då profeten sallam, han sa inte till honom, gör om din bön. Och det finns också från andra sahaba. Hittade här. Ibn Umar qala idha adrakta al-imam raqi'an faraka'ta qabla an yarfa' faqad adrakta wa in rafa'a qabla an tarka' faqad fatatka. Ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa, om du hinner med imamen är i ruku' innan det att han ställer sig upp, så har du hunnit med denna raka'a. Och om han går upp innan det att du har gått ner i ruku' så har du missat. Okej? Och denna athar är autentisk. Den finns i Abdurrazzak. Musannaf Abdurrazzak. Och Ibn Mas'ud, han sa, men adraka ruku' faqad adraka raka. Den som hinner med ruku' med imamen har hunnit med raka. Och denna finns i berättad av Ibn al-Munvir. Och den är också inshallah ta'ala autentisk. Och det här med att göra ruku' innan raden. Abu Huraira, Allahu alam, han frågades om en man som går in i moskén och folket gör rukå, ska han säga Allahu Akbar? Abu Huraira sa nej, inte tills det att han kommer till raden. Den är autentisk. Abi Umama berättar från Sahel ibn Hunayf att han sa, qala dakhala Zayd ibn Thabit al-masjid fawajada an-nas ruku'an faraka'a thumma dabba hatta wasala saf. Sahel ibn Hunayf sa att Zayd ibn Thabit, en av de kunnigaste sahaba, kom till moskén och fann att folket var i rukå. Så han gjorde rukå innan raden och gick tills att han ställde sig i raden. Och den är autentisk. Zayd ibn Thabit. Och också för Zayd ibn Wahb, han sa, dakhaltu ana wa ibn Mas'ud al-masjid wal-imamu raki. Jag och ibn Mas'ud, också en av de kunnigaste sahaba, så vi gick in i moskén och imamen gjorde ruku. Faraka'na thumma madayna hatta stawayna bis-saff. Vi gjorde ruku och sen så tog vi några steg tills det att vi ställde oss i raden. Falamma faraga qumtu li aqdiya qala qad qadayt. Och när imamen var färdig så ville jag ställa mig upp för att komplettera den här rakan som vi hade kommit till. Och då så sa Ibn Mas'ud, sätt dig ner, din bön är komplett. Alltså mycket starka affär. Och Abi Bakra, också sahabin, som det här hände med. Det hände med profeten sallam, i hans närvaro. Att han gick in i moskén och såg dem göra rukå. Han gjorde rukå och tog några steg in till raden. Och alltså han gör rukå och går några steg framåt. Taib. Abi Bakra, أنه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا فيركع معهم ثم يدرج راكعا حتى يدخل في الصف ثم يعتد بها. أبي بكر brukade gå ut från sitt hus och han fann att folket var i ruku, så gjorde han Allah, så han Allahu Akbar, gick ner i ruku tills det att han gick in till raden och han brukade räkna denna raka. Alltså att han har hunnit med den. Sahih. Det här är också viktigt, denna affär är extra viktig. För det finns olika åsikter om den första vi nämnde. Då profeten sa wala ta'ud. Yani typ, vissa säger nej, den räknas inte. Gör inte om det. Alltså gör inte om det här att du säger Allahu Akbar, går i ruku och så går in i raden. De säger det här är förståelsen av hadithen. Men det kan inte vara. För Abi Bakr själv brukade, det står här brukade. Alltså hans förståelse är att det är okej. Okay. Om han fann folk i ruku, gjorde han Allahu Akbar och gick ner i ruku och gick in till raden. Så vems förståelse kommer först? Självklart sahabin, han som var med om händelsen. Eller hur? Wallahu alam. Så vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa barakallahu fikum. Jag ska försöka spara den här föreläsningen. Vilken? Den här. Kitab Adab Mashi ila Salah.
يصوم يمثل عبد
محسن. فكرة يا
شرح ولا؟